Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tutto Svenskans lagspecialer rullar vidare varje dag och vi jobbar oss upp i tabellen. Vi har kommit till sjunde plats och Hammarby. Därför har vi med oss Walter i studion. Tjena.
Tjena, kul att vara här.
Josip är här också.
Jajamän.
Och det här ska bli ett intressant avsnitt för att om många lag har haft en försäsong där det har varit lite småskakigt så finns det väl ett där det har skakat rätt tydligt i år och där känslan känns lite panikartad i led och det är väl ändå Hammarby.
Ja, det får man verkligen säga. Det känns ju oerhört bra där i december när Kim Hellberg blev presenterad, men sen dess så har det ju bara gått ut för känslan.
Det känns som att utifrån så har man ju den bilden man får av att följa supportrar på Twitter och lyssna in på någon Bayern-podd lite då och då. Det känns ju verkligen, verkligen panikartat i leden nu.
Ja, men det är väl kanske de största kontrasterna med hur det lät kontra vad det har blivit hittills. Att det var liksom guld och gröna skogar och det var smekmånad och alla var jättenöjda och glada. Och jag tror Kim gjorde väl 8 intervjuer i veckan där i början och det var liksom ett kollektivt liksom rus i Bayernled i kontrast till hur förra säsongen såg ut, vad man fick kontra vad man hade. Jag tänker liksom Hellberg, Cifuentes och att då de första träningsmatcherna eller de första indikationerna visade på att de spelarna som hade varit uträknade förra året, tänker framförallt på Bagic, Tecky och kanske ett par andra, att det var så oj, okej, här har någonting hänt. Och sen kom verkligheten i kapp lite grann och så står vi här med bara Några dagar till allsvensk premiär och ingen vet riktigt vad det ska ta vägen lite. Jag vet inte, Walter, du...
Nej, jag håller helt med. Och jag tycker tydligaste exemplet det är lite den här bilden på Kim från matchen mot Göteborg när vi torskade 1-3 mot reservbetonen Göteborg. Där han liksom ser helt utbränd ut. Det är lite den här Brandao Jönsson efter VM-studion i Brasilien kontra hur det såg ut när han kom. Så att, nej, han har nog mycket att fundera på, men... Men sen ska vi säga att bland supporter så upplever jag i vart fall att det är ingen skugga som faller över Kim än så länge, utan det handlar om den här truppen och tilltron till den. Att man, och det har varit mycket diskussion om strategin under vintern och sådär, om man tror att det är rätt väg för Hammarby eller inte. Så att Kim har nog ett alltjämt högt förtroende, men det har ju redan börjat blåsa, vilket är rätt bizarrt med tanke på att serien inte ens har startat. Men det är väldigt många som liksom har domedagsprofesi att Bayern kan åka ur.
Jag tänker att vi kommer komma in ganska mycket mer på Kim sen under punkten tränaren. Men jag vill brasklappa här i början för att vi spelar in det här den 22 mars. Vi vet inte än om Mikkelsen blir såld och vad det skulle innebära för truppbygge in, så att säga. Vad som görs för de eventuella pengarna då. Så att det här är ett avsnitt där det faktiskt kan vara en lite annorlunda verklighet om en vecka. Men vi kan väl ändå börja i den eftersom det är en så aktuell, ett aktuellt samtalsämne just nu. Hur ser du på den eventuella försäljningen av Mikkelsen och vad den skulle kunna innebära med spelare in i Bayern?
Ja, jag är ju en av dem som inte vill sälja Mikkelsen. Men med det sagt så det har ju naturligtvis att göra vad man tar in. Är det så att vi säljer Mikkelsen för att det är enda möjlighet att ta in en bra ytterback och en defensiv mittfältare, så är jag väl accepterad att man gör det. Men däremot så har jag förhoppningar om att Mikkelsen, det är i år han ska blomma ut. Och jag tycker man, om han nu går för 30 miljoner som det snackats om, så tror jag att han kommer garanterat blomma ut i Bode Glimt, även om konkurrensen där är hård. Men jag tror att han hade gjort det i Hammarby också. Så att det känns jävligt snopet tycker jag, med tanke på det fjolår man hade med honom, att nu när man väl börjar se någonting, att vi då går och säljer honom. Och också med tanke på att Kim Hellberg har varit tydlig med att han tycker att truppen är för tunn, i vart fall på kvalitetsspelare, för det finns ju väldigt många spelare i Bayern, men kanske inte så många bra spelare. Så att av den anledningen sälja Mikkelsen känns ju också tungt. Men så man måste ju ha hela bilden klar för sig. Det kanske är så att Hellberg säger att okej, släpp honom då, så tar vi två. Om jag får två defensiva så är det värt det. Men det vet man ju inte.
Nej, och det är väl, vi hade pratat om det i ett annat avsnitt, att det blir liksom en vetonsituation igen lite grann. Inga jämförelser i övrigt, men att det är ett norskt rikt lag som är i desperat behov av en förstärkning, och att Bayern med då vetonaffären i ryggen kan spela hardball till en viss gräns. Att man känner att okej, men allt under det här beloppet är absolut inte aktuellt. Men om de fortsätter pusha, som nu som de här siffrorna pratas om med Bode.
Mm. Vi ska alltså säga att det är 30-40 miljoner det pratas om just nu, va? Ja.
Det är väl de mediala uppgifterna som har snurrat. Jag vet inte om det kommer sluta på de siffrorna eller vad totalpriset blir.
Även om vi skulle få 30 miljoner, så känns det som att det är nog en förlustaffär för Bayern. Även om de plockar in dem för 15-20, vi har betalat lön under ett års tid, och dessutom ska väl de sitta på en ganska bra vidareförsäljningsklausul i Tromsö, enligt ryktet. Så att det känns ju inte som att vi tjänar pengar på en sån affär, även om vi skulle få 30 miljoner för dem på sista raden. För att han förra året, så vi betalade ju lön under hela det året, och han bidrog inte på plan, han gjorde väl ett mål. Så att jag tycker det skulle kännas deppigt, men jag kan samtidigt förstå det under förutsättningen att man tar in något nytt. Om vi bara skulle sälja honom och göra truppen sämre och inte ta in något nytt, då är det ju vansinne. Då behöver vi inte de 30 miljonerna.
Nej, det talas, jag tycker det talar lite för att det kan vara aktuellt även att man lånar ut Gyamfi idag, som jag har sett som fjärde, femte mittback kanske.
Ja, femte ska jag tro.
Femte kanske till och med, men det känns ju som det varit väldigt mycket ut och väldigt lite in, så att säga.
Och jag tycker det är inte överdrivet att läsa in att om Gyamfi lånas ut aktivt, att det blir en förstärkning på just den positionen. Det är, liksom, det är väl ren logik egentligen.
Mm. Med Kurtulus status känns ju osäker också. Men ska ju vara tillbaka i träning nu.
Ja, exakt. Han har ju varit med i laget rätt mycket på sistone. Men och inte riktigt skulle han träna fullt idag. Men träningen blev plötsligt stängd. Antagligen på grund av skitvädret som är i Stockholm. Men det skulle varit öppen träning idag. Så vi får se. Men han är ju nära.
Jag tänker att det här snacket om truppbygge kan vi lämna mer till Tuttosvenskans avsnitt, som ni kommer ha hört igår när ni hörde det här då, och jobba oss in i vår mall istället, där första punkten ju är recap 2023, där du ska få vandra oss igenom den säsongen som, om jag ska säga det från utsidan, känns som en väldigt tråkig säsong för att vara Bayern, va?
Ja, en fruktansvärd säsong. Det var, saknar liksom både toppar och dalar på något sätt, även om kuppen gör vi bra, startar bra, vi åker ut i semifinal, vill jag minnas, mot Mjällby borta. Men Hammarby har ju varit ett bra kupplag de senaste åren. Så att det var ju en plump, många hade räknat med final igen när man fick en ändå förhållandevis bra lott. Och Mjällby är ju inte särskilt bra på Strandvallen längre heller. Men så kuppen var bra, sen började Allsvenskan, supertufft schema. Och vi fick ju inte så mycket poäng utifrån från det tuffa schemat. Men sen så, från omgång, vad kan det vara, 10 till 20 eller 13 till 23 eller något sånt här, är väl typ seriens bästa lag, tror jag. Tar flest poäng där, så att vi liksom räddar ju upp det där. Vi är ju aldrig inne i bottenträsket på samma sätt som AIK och Göteborg. Men har ju aldrig hängt på toppen. Och sen när det väl börjar gå bra där och man känner att det kanske finns en chans att ta fjärdeplatsen, vad det nu är värt. Men det är ändå chans på Europa och kanske gå om Djurgården. Så kryssar vi hela hösten där på hemmaplan. Så att det blir ju total mellanmjölk. Sen vi kommer sjua, men det var ju liksom någon poäng ifrån att vi skulle komma femma. Om det nu är värt så mycket. Men det ser ju riktigt illa ut med en sjunde plats i slutet. Men marginalen var ju små, och också många av de där kryssen på hemmaplan under hösten var ju att vi tappade i 90 plus minuter. Vi skulle kunna få ut lite mer, men inte särskilt mycket mer av den säsongen.
Jag tänker på, vi hade i de andra avsnitten där vi pratade så här, säsongsdefinierande match på något sätt. Det som var väl, eller det som nu när historieskrivningen är gjord, känns ju som att den insatsen mot Twente, även om det inte blev det utfall som någon hoppades på, att där fattade väl på något sätt alla någonstans att okej, men vi kanske ska göra testa någonting annat i alla fall för att se hur det,
ja,
och det, hur var, det, vad det resulterar i.
Exakt, Europaspelet gör vi ju ändå bra, får man väl säga, med insatsen på bortaplan, då vi bara förlorar med uddamålet och vi tar ju till förlängning hemma och sådär. Så det var väl höjdpunkten på säsongen, och det som händer då är ju att vi börjar spela femback eller treback eller hur man ser det. Men att vi lägger om, så det känns ju som att Martin, jag tror helt enkelt, jag är övertygad att Martin är en väldigt skicklig tränare. Att han har väl helt enkelt gjort analysen att materialet är för dåligt för den fotbollen som man önskar, och att vi är tvungna att göra så här för att säkra poäng. Och då tar vi ganska mycket poäng i allsvenskan under period. Men summa summarum så var det ju en väldigt trist säsong, och alla var ju väldigt trötta på Marti också efter säsongen, trots det han gjorde 2022, när han, tycker jag, ändå bevisar att han är skicklig tränare om han har ett bra material, och också att han väldigt snabbt får ihop ett lag. Men vi gick ju till final i cupen med honom direkt, när han bara varit på årsdag någon, liksom någon månad. Men det kändes skönt med tränarbyte, just för att det känns som att klubben och Marti var klara med oss. Det känns rätt ömsesidigt.
Det känns ju som att Hammarby på många sätt är ju en speciell klubb också. Det tänkte man ju mycket på under hösten, att när Marti kanske började spela, vad man nu ska säga, mer pragmatisk fotboll än han faktiskt gjort innan, så var det ju mycket röster som var så här: men vänta nu, ska vi spela tråkigt och komma sjua? Vad fan är det här?
Mm.
För att det finns så mycket i Hammarbys historia att så här, ja, vi kan komma sjua, men det svänger och vi spelar kul och vi är Hammarby på något sätt. Liksom. Och det kändes som att den diskussionen var ganska aktiv i höstas. Mm. Att så här, vi kan ju inte spela tråkigt och skita i tabellen. Vad fan är det här för någonting? Och det finns ju alltid, alla klubbar har sin identitet, och just Hammarbys identitet känns ju väldigt starkt rotad i supporterled, vilket gör det ju till en speciell klubb på många sätt.
Ja, och för precis. Och det är som att säga, alla klubbar har ju sin identitet. Och att det ska spelas rolig fotboll i Hammarby, det är en väldigt stark identitet. För att ta 2022, trots att vi då liksom gör det bra, kommer tre och ändå vi försöker gå för SM-guldet där det fanns viss guldchans, så var ju folk missnöjda även då. Mm. Trots att vi ändå fick ganska bra resultat i Hammarby mått mätt, så var det väldigt bra resultat. Men det fanns ju ändå ett stort missnöje med hur fotbollen såg ut. Så att det är helt klart så att man måste spela rolig fotboll om man ska uppskatta den breda ledningen i Bayern.
Ja, innan vi byter, jag tänker bara just på den hösten också, eller i höstas, att när fembackslinjen eller trebackslinjen, att den etableras, att det blir ändå en del resultat, men det känns fortfarande som att det är bara en lång dags färd mot ingenting.
Mm.
Att Marti, det kommer en artikel varannan vecka om att han är aktuell för något tränarjobb hit och dit, och så är någon ute på Årsta och säger att alla ser bara ut egentligen och bara vilja försvinna härifrån, från ledare till spelartrupp i största allmänhet. Och att kanske, alltså så här, det är uppenbart tydligt att Marti redan då med, alltså själv och med sina agenter, jobbar på en flytt därifrån, men jag trodde inte, om man bara tittar tillbaka, att det skulle få den spelmässiga effekten, även om huvudtränaren på något sätt är halvt utcheckad inom citationstecken.
Nej. Och Marti var väl inte nöjd med den inriktning som klubben inledde under förra året också, med den yngre satsningen, för att han har ju varit tydlig med det, att han kom ju till Bayern för truppen som fanns där, och alla de försvann ju inför förra säsongen i stort sett. Så att någonting positivt som man kan ta med sig, det är väl just den påtvingade föryngringen av laget som skedde, att vi fick se Marcus Karlsson som slog igenom och gjorde jättebra som en wingback, vilket vi får se hur det blir i år då, men känslan är att han inte alls har fått samma förtroende, och rädslan är ju att det kanske var på grund av att han, enligt vart fall vår nuvarande tränare, passar som en wingback, men kanske inte som en vanlig ytterback i en fyrbackslinje. Men även i Rabis genombrott var ju kul att se, även om han fick ett tråkigt slut med skadan där sedan han väl hade börjat komma igång, men det var väl någonting positivt att ta med sig från säsongen.
Om man ska avsluta recapen av 2023, så tycker jag ändå man ska kolla lite på det som händer utanför i den sportsliga ledningen också. Det fanns ju ett ganska brett missnöje med de senaste övergångsfönstren som hade gjorts. Även inför den här säsongen så är det spelare som Kralj, Adinalic, Mikkelsen som inte alls lossnade förra året. Man ska ju säga att Djukanovic visar sig vara ett väldigt bra nyförvärv. Men det byts ju också ut sportchef under sommaren och det händer ju ganska mycket utanför, så att säga. Hur har det landat i Hammarby led med Jesper Jansson ut och Hjelmberg in och kanske tydligare snack i alla fall om att vi ska satsa på den här strategin nu?
Ja, alltså att Jansson lämnade, det var förvånande eftersom att han precis hade skrivit nytt eller skrivit på ett tillsvidarekontrakt. Men att Hjelmberg tog över kändes ju ganska som en smooth övergång med tanke på hur starkt förknippade med varandra de var. Och det upplever jag att de flesta är ju nöjda med att det är Hjelmberg som tar över. Mycket på grund av att ja, det är någonting man känner till och också att han är en jävligt skön karaktär. Och man sätter ju väldigt stort förtroende till honom i vart fall i hans scouting. Sen är det ju naturligtvis frågetecken i liksom, hur bygger han en trupp för att vi vinna och slåss om de Europaplatserna. Det är ju oprövat, men att han kan plocka in bra spelare, det är ju... Det är väl alla överens om. Men så att den transformationen kändes ju bra. Sen vad det gäller ideologin och alltså det här strategidokumentet som varit omtalat i Hammarby. Ja, det är ju en extremt het potatis just nu. Jag upplever att de allra flesta är ändå positiva till inriktningen och förstår att det är logiskt att ska man konkurrera, vi har Malmö mot oss och då måste man titta på hur gör de andra lagen som överpresterar kontra sin ekonomi, och då är det bygga truppvärde och satsa yngre som verkar vara det bästa sättet. Så att det tror jag alla förstår, men samtidigt vill alla ha resultat här och nu.
Men har inte
och då är det lättare att köpa 28-åringar.
Har inte folk missförstått strategin lite också? Att vissa verkar tro att strategin är att man bara ska spela unga spelare.
Jo,
det är den ju inte.
Nej, så är det ju. Det är nog absolut en bred missuppfattning att man tror att hela laget ska bestå, eller startelvan i vart fall ska bestå av 20-åringar. Så är det inte, utan halva starten ska väl bestå av liksom prime-spelare som 25-30 år. Sådär. Men den här strategin, den stresstestas ju verkligen nu och den kommer nog göra det under säsongen. Men det borde ju alla som är rimliga fatta, att om man lägger om en strategi kommer du inte se resultatet av den här säsongen, kanske inte ens nästa, utan det är om flera år. Men frågan är om tålamodet finns. Men vad är alternativet? Som jag intervjuade von Heine i ett annat sammanhang och han sa ju det att ja, men att om någon kan komma hit och presentera så här gör det för att vinna SM-guld, då är jag jätteintresserad av att lyssna. Men det är ju ingen som kan göra det. Det finns ju inte liksom något alternativ strategi som säger att så här gör man för att vinna. Så att det är ju bara att man måste ju välja någon form av vägval, och nu har Bayern valt det här. Sen så tror jag att det, för att säga emot det, så det de flesta tänker, något som är lättare, är ju att ja, men vi köper färdiga spelare som är liksom i prime-ålder, och då är förutsättningen att de levererar här nu större. Men det får man säga, det har ju Bayern försökt de senaste åren. När vi köper Veton Berisha, och vi hade ju laget 2022. Vi tog ju inte guld då heller med en startelva som är liksom 27,5. Jag tycker strategin är bra, men man har ju varit med om några strategier genom åren, och frågan är väl om man orkar här ute och efterleva den.
Vi får se om vi återkommer till de spelarna kanske, men övriga notiser är ju att Besara igen gör 20 poäng lite under radarn nästan. Man kände det inte lika tydligt som han gjorde året innan, men han slutar ju som poängliga vinnare i Allsvenskan, och det är väl ändå ett genombrott för Jukanovic som kommer under hela säsongen egentligen, men mycket under hösten också, där han gör ju, man ser ju att han kan göra mål så att säga.
Absolut, sen blev han, när vi gick över till trebacken eller fembacken, så blev han, fick han ju inte spela lika mycket, utan istället var han inhoppare. Då gjorde han mål varje gång han hoppade in istället. Men det var ju något som irriterade supporterna också, att han fick liksom inte riktigt plats i det systemet hos Marti. Men i år har han ju fått stort förtroende, så vi får se. Jag hoppas, eller känslan är att han kommer ju vara en given startspelare den här säsongen.
Det här känns som att vi har stängt 2023 och kan ta Marti-övergången in till Kim Hellberg då, Bayerns nya tränare. Hur sammanfattar du? Ja, men dels vem Kim är och hur Bayern-supportrarna ser på Kim just nu.
Som vem han är, så är han ju en oerhört likable person. Det är ju, det jag antar att alla allsvenska supportrar ser, att det är en oerhört sympatisk, trevlig människa. Lätt att göra med. Han står nära supportrarna. Något som han har infört som varit väldigt efterfrågat är öppna träningar som Marti hade stängt. Så att som person så är han ju oerhört likable ung. Som tränare så vill han ju bedriva en typ av fotboll som lirar väldigt väl med Hammarby. Med en offensiv fotboll, hög press. Och det var väl, tycker jag är väl partisk naturligtvis, men det kändes ju som den hetaste tränarna när Hammarby väl tog honom i Allsvenskan. Att det var, bortsett kanske från Henrik Rydström då, men av det som var tillgängligt så var det ju verkligen en väldigt bra match och väldigt spännande. Och sen om man pratar historiken kring Hellberg så är det ju så att det har ju tagit tid för hans lag att komma in i det. Och läste en intervju med Oskar Johansson som sa att det var kaos när han kom till Värnamo i början, men att det lossnade efter ett tag. Och det är väl det som frågan är om det finns det tålamodet i Hammarby. Men jag förväntar mig att det kommer se ganska rörigt ut som det har sett ut nu på försäsongen. Och det som är lite jobbigt kring det är ju att Kim Hellberg har ju samtidigt varit väldigt tydlig med att han förstår att man måste leverera resultat här och nu. Det går liksom inte att säga vad en process tror han säger att det kommer om 2 år, utan han har ju sagt att han fattar att vi måste göra resultat på en gång. Och det har vi inte, nu blir det lite löjligt eftersom vi har ju bara spelat 3 tävlingsmatcher, men i vart fall om man ser alla matcher som har spelat under försäsongen så har vi väl knappt vunnit någon. Det är väl Sundsvall hemma i kuppen. Men även alla träningsmatcher så har vi ju i stort sett förlorat, vad det nu är värt. Men det har ju sett skakigt ut, minst sagt.
Det får man verkligen säga. Och Kim har väl också kommit in med, som många, det är populärt att prata om träningskultur i Allsvenskan nu. Men av vad jag har förstått med Kim så har han i princip flyttat in på Årsta och är där ute hela tiden. Vilket också syns på hans åldrande här på några månader då. Men Hammarby har väl, det har varit en snackis att man har tränat väldigt hårt nu under försäsongen.
Det säger väl alltid alla lag vi har tränat hårt. Men visst, det är ju en skillnad i, vi tränar ju dubbelplats numera. Både förmiddag och eftermiddag. Och tränar väldigt mycket med boll, kör mycket murderball, som är Bielsa-inspirerat. Så att träningen framstår ju som väldigt rolig om man är fotbollsspelare, för då vill man ju träna fotboll. Och det gör vi i väldigt hög grad. Och att träningsintensiteten har höjts, det är också en del av strategin. Att Hammarby har ju sagt att vi ska ha en hårdare träningskultur. Sen, jag vet inte, det där är ju kopplat till spelsätt och filosofi. Jag tror ju inte att man som lökade på Årsta, varken under Bilbon eller Milos eller Marti. Men det är väldigt populärt att säga att när det kommer en ny tränare, att nu tränar vi så otroligt mycket hårdare. Det var mycket snack om det när Milos kom, att då kunde man ju mäta, eftersom de har de här GPS-västarna på sig, att vi tränar så otroligt mycket mer nu än vad vi gjorde under Bilbon. Ja, men under Bilbon höll vi på att vinna SM-guld, så att det är inte säkert att det där korrelerar med framgång på plan också.
Nej, för jag tänker på alltså, just Milos och den hårda träningen, alltså, vad det kan få för baksideeffekter. Malmö hade ju varit 9 man permanent på skadelistan under den våren innan han taggade. Mm. Och det är alltså så här, utifrån omställning, hur hårt du har tränat innan kontra du gör det nu, men också träningsoptimering och periodisering som är lika populärt som ordet träningskultur. Att ska du träna hårt? Ja, absolut, men till vilket pris? Och hur belastar du då i övrigt? Det är ju också nu är de ju relativt skadefria.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl 4 olika färger nu, tror jag.
4 färger?
Ja, jajamän.
Ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt krydder tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ändå.
Ja, jo, precis. Men det var ju lite, det var ju någon match där, första matchen i cupen, va, som det var flera som var, där det stod att de var på avlastning, vad det nu innebar. Men så vi har haft lite sådana problem. Men, och det, vad det gäller skador, så är det den största risken med skador, eller att få förhöjd risk för skador, det är att man byter tränare. Och näst största risken är att byta fystränare. Och Bayern har gjort båda nu inför den här säsongen. Så att det är ju naturligtvis en risk, och det man hoppas är ju att det har sett lite kantigt ut nu, att det har att göra med att de är lite nedtränade och inte riktigt vana med det här tempot, så att, att man får, att vi tjänar på detta under säsongens gång helt enkelt.
Kim, i media nu på sistone har ju varit intressant att följa utifrån. Jag tänker delvis på när han var med i programmet Startelvan, att tre av de spelarna han pratade om då var Ajay och Loret Sadiku och Mikkelsen. Två av de tre är ju sålda och den tredje ryktas vara på väg att säljas. Kim har i intervjuer hintat ganska rejält om att truppen kanske inte riktigt är så stark, att det kan behövas mer. Hur ser man på det från supporterhåll?
Nej, jag tror att man håller med Kim, att det finns ju en frustration över de uteblivna värvningarna, att det känns som att man helt enkelt går in i den här säsongen med det lag som kom sjua minus några nyckelspelare, och att det finns en otroligt stor oro för det. Många spår ju redan nu att vi kommer liksom få nödvärva i sommar och bryta strategin då, eller vad man säger, för att rädda kontraktet.
Just det, ta in en Tankovic, 30
ja,
år gammal.
Ja, precis. Men det är helt uppenbart att många supportrar känner den oron, att man redan nu ser att truppen håller inte.
Mm.
Så att jag tror att det finns ett betydligt större stöd till Kim Hellbergs önskemål om att förstärka truppen än vad det finns stöd till, om man säger då Hjelmberg, att nej, men det är det här som gäller. Bland supportrar. Å andra sidan är det ju alltid så att supportrar vill ha nya spelare. För att det är kul. Men jag tror att väldigt många supportrar har lågt ställda förväntningar på den här säsongen. Sett utifrån hur det har sett ut under försäsongen. Och att man är i behov av att förstärka.
Jag ska bara säga också att om någon skriver och rättar mig att Tankovic är 29 och inte 30, då kommer jag blocka den personen. För det var slängigt sagt av mig. Vi ska vidare i nästa kategori som är stjärnan. Och utifrån är det lätt att gissa att en viss Besara kommer nämnas. Men det finns ju ett par andra man kan bolla upp också.
Ja, nej, men alltså, på sätt och vis så är det väl självklart att varit Besara med tanke på vad det han har gjort de två senaste säsongerna i poängskörd. Och även nu under försäsongen. Han har ju fått kritik i år, precis som han fick i förra året, bara för att han inte syns så mycket i matcherna. Men jag tror att av de fem mål vi har gjort hittills i år i tävlingssammanhang är väl Besara bakom fyra. Så att det är löjligt hur stor påverkan han har. Men Sen beror det på vad man lägger begreppet stjärna, alltså stjärnglans och sådär. Då kan man ju, skulle jag kunna slänga in någon som Djukanovic eller Rabi. Men jag tycker jag håller nog Djukanovic högre. Och också hans lite diviga sätt och snacket om pengarna redan nu som man ska gå för och sådär. Men alltså det enda rimliga är väl att säga att den stora stjärnan i Bayern är ju den som vinner poängligan, och det är ju Besara.
Djukanovic har ju varit, jag håller ju med dig om att han har ju en viss stjärnglans som väldigt få allsvenska spelare har. Men han har ju också varit en liten snackis, har jag noterat, i att han kanske inte jobbar hem tillräckligt bra. Han är lite för självisk i vissa situationer. Hur ser du på honom och hur han kan utvecklas under säsongen, tror du?
Nej, men jag köper att han inte är någon som jobbar hem och tar det defensiva ansvaret. Och jag tycker den rollen han har så kräver inte jag heller det i någon större utsträckning. Utan jag tycker att är man en stjärnytteranfallare som ska göra sin gubbe och göra mål, då är jag ganska nöjd förutsatt att man levererar. När man inte levererar så som det har varit nu en del under kuppen, att det har inte sett lika bra ut, han är alltid dubbel bevakning på sig och tar sig inte förbi, och då blir man ju förbannad på det där. Men förutsatt att han gör sin grej och levererar poäng, så kan jag köpa att han inte tar det defensiva ansvaret som man kanske får av en Gustav Ludvigsson typ.
Hur ser du på Erabi? Också varit lite diskussion i Hammarby-led om att så här, men nu måste du börja göra mål, hallå?
ja, men han gjorde väl ett par i kuppen, så att det har väl sett okej ut.
Ja, jag vill säga innan du får prata klart det, att det känns som det är kort tålamod på många bajare just
nu. Ja, visst. Alla börjar i uppförsbacke. Så är det ju inför den här säsongen. Det finns en låg tilltro till laget bland supporterna. Men Erabi, han har väl högt förtroende alltjämt, men ingen har ju som briljerat under den här försäsongen. Det finns ju ingen som har stuckit ut i en positiv bemärkelse, tyvärr. Men jag hoppas ju på att det blir konkurrens om anfallspositionen från Gyl här under säsongen.
Fanbäraren?
Ja, det är ju brist på det i Hammarby. Så är det ju helt uppenbart. Det finns ju ingen, tycker jag, tydlig fanbärare. Alltså Besara återigen är väl det naturliga svaret på den frågan. Men han har ju inte riktigt fanbärarkvaliteter i sin person, tycker jag. Så i vart fall är det jag lägger in i det begreppet. Så att jag skulle väl mer luta åt någon typ Kurtlust-typ eller sådär. Men anledningen till att han kanske inte kan vara fanbärare är dels att han har ryktats bort under lång tid. Alla förstår och inser att han kommer inte vara i klubben under särskilt många år. Han har inga starka känslor för Hammarby på det sättet. Men han är ju en pådrivare på ett sätt som Besara inte är. Och det enda alternativet då, om man inte tar Besara, det är ju Fenger. Men han har ju inte heller alls de kvaliteterna, även om han är den som varit längst i klubben. Ja, han är nog det, men annars är det Davor Blasevic. Men eftersom han inte spelar är det svårt att välja honom som fanbärare. Men så det blir nog tyvärr Besara i ganska många av de här kategorierna kring Hammarby.
Ja, vi har ju pratat lite om att det finns också en skillnad i fanbärare och sportslig fanbärare. Och pratar man sportslig fanbärare så är ju Besara involverad i allt som sker på plan i princip, och han älskar att chippa in en straff i ett derby, och alltså han har ju ändå sportsliga kvaliteter som verkligen är åt fanbärare hållet.
Men vi har ju inte heller några klubbikoner på det sättet som skulle kunna ha fanbärare på bänken. Det är Fredrik Hammar då, men jag tycker han har varit lite för kort tid i A-laget för att kunna vara en fanbärare på det sättet. Kontra AIK som historiskt sett i vart fall haft fler sådana. Så det är ganska profillöst på många sätt, dagens trupp, tycker jag.
Man ser väl en framtida fanbärare i Hammar dock, som kanske inte riktigt har nivån som gör att han kommer gå till en toppliga, utan en helt okej allsvensk nivå och älskar att både vara och spela för Hammarby. Och man kan ju se honom bli kvar där hela sin karriär.
Ja, det är väl absolut. Det finns verkligen den potentialen. Sen om det där i praktiken stämmer, det var ju väldigt lätt under förra säsongen när han fick mycket förtroende och när han fick spela så är det ju toppen. Men sitter man på bänken så vet jag inte hur länge man kan hålla den glöden. Och det är ju någonting apropå strategin som jag tycker är värt att lyfta, som ändå är värt att tänka på. Den risken Hammarby tar när man skriver femårskontrakt med en drös unga spelare, det är ju att man tar en ekonomisk risk, för alla de här kommer inte slå. Men det som är bra när man gör det just med unga spelare är att då finns ju förhoppningsvis ambitionen hos den unga spelaren att man vill göra något med sin karriär. Det är nog ganska lätt att även om du sitter på en fet lön att kanske byta ett sånt avtal efter ett par tre år, för även spelaren vill någonting annat med sin, karriär, kontra om du skriver femårsavtal med en 28-åring. Så att vi har långa kontrakt på till exempel Hammar, men skulle det vara så att han märker att han inte får spela och Hammarby önskar bryta det, så tror jag att det är nog lättare än med en 28-åring som är fat and happy.
Kanske enda klubben hittills där man också bollar in sportchef, alltså Micke Hjelmberg, som fanbärare. För att han är ju väldigt mycket Hammarby på något sätt. Han är ju verkligen i intervjuer, i hur han pratar, i allting etablerat sig som så här. Man känner ju att han kommer vara i Hammarby alltid nu.
Ja, trots hans bakgrund i Väsby så har han ju verkligen blivit en söderkis. Och är ju oerhört populär bland supporterna. Hela liksom, hans approach passar ju väldigt väl med Hammarbys breda supporterbas.
Nästa kategori kan vi ju nämna en hel trupp i HTFF, tänkte jag säga. Men talangen känns som en bred kategori i Hammarby-sammanhang. Och sen som var lite... blev lite magplaskig förra året där alla trodde att Majed skulle köra över serien och det blev ingenting riktigt. Men vem har vi där i år?
Där vill jag nog säga Dennis Gyl. Det är den som jag ser fram emot mest att se i år. Bortsett från de givna naturligtvis. Alltså den största talangen tycker jag det är ju Jokanović. Även om han är, liksom, han är inte 18, men han är fortfarande väldigt, väldigt ung. Men Dennis Gyl är den som jag tycker är det mest spännande. Han har ju haft ungefär samma resa som Erabi i både P19 och HTFF, men har gjort fler mål än vad Erabi gjorde i de åldrarna, och tycker han har sett ruggigt vass ut om inhopparna har gjort. Nu är det ju snack om att han eventuellt då ska spela på kant. Det verkar Kim Hellberg tycka en intressant position för honom, och de inhopparna har gjort i kuppen såg ju väldigt lovande ut. Så att, nej, det är någon, en spelare som jag hoppas på, men det är väl kanske inte det naturliga svar på vem är liksom den största talangen här och nu. Men det är nog mitt svar på den frågan.
Det är ju ganska lätt att glömma att Erabi till exempel har ju... Han hade ju ett typ av genombrott förra året. Men det känns som att det finns en nivå av talang till där, så att säga. För att han är ju inte nära någon skytteliga vinst förra året. Och Nej. Det är ändå det man ser kanske finns där, eller?
Det är ju det man hoppas på. Jag trodde ju inte på Erabis genombrott, att det skulle... Gå så pass bra som det gjorde under förra året. Så att, och jag tycker att den håsningen som har varit av honom till viss del har varit lite oförtjänt. Jag tycker fortfarande han har en del brister. Men det känns bra att ha den anfallsuppsättningen. Den känns spännande att ha Erabi med Gyl som konkurrerar där framme. Så att jag är inte orolig över att det är vår liksom tydliga nia den här säsongen. Men jag vill ju se mer för att säga att det är liksom en superstjärna.
Jag tänker på när vi ändå pratar håsning, Bazoumana Touré som har kommit in nu. Också liksom, Divine Tia är ju en annan typ av talang, och liksom med sin låga ålder och landslagsdebut för Liberia och som ska komma in i sommar. Men Touré här och nu och allt som har varit kring honom och som det har pratats och som han själv har sagt, det är en kort startsträcka för honom, men jag tror att det kommer gå väldigt, väldigt fort. Och frågan är om det inte kommer bud på honom från mycket, mycket större klubbar och dessutom väldigt pengastinna sådana redan efter den här säsongen.
Ja, det är ju verkligen spännande spelare. Han har ju spelat mest vänsterytter, och den platsen känns ju rätt given till Jokanović. Jag vet inte om tanken, nu så den platsen känns som att han konkurrerar på är ju högerytten, för där finns ju ingen naturlig spelare i Hammarby i dagsläget, men samtidigt är det en illa dold sanning att Jokanović ska gå i sommar. Det får vi se, alltså, gör han ingen bra säsong så kanske buden har svalnat och det finns intresse från Hammarby att behålla honom ett tag till, men annars känns ju det som en ganska given ersättare på den positionen. Men det är ju absolut en talang som det snackas mycket om.
Och det är också frångått det här ordinarie, om vi ska kalla det Hammarby-protokollet, att du kommer in, du scoutas, liksom du anpassar dig, du får HTFF och sen så är det liksom dags att fasas in. Här var det ju inget snack från någon. Det är liksom, du ska direkt från ASEC rakt in i A-laget och sen får vi se när du är redo att flyga. Så jag har jättehöga förväntningar på honom. Vad var det? Abdo Boda sa det väl själv, att när han går en mot en eller när det är löptör så ser det ut som att de han springer mot aldrig har sprungit i hela sitt liv.
Nej, han sa väl den snabbaste spelaren han sett. Ja. Och nej, det är som du säger, han kommer ju från en annan hylla i ASEC än vad de tidigare värvningar därifrån har gjort. Även om Odlon var väl liksom, gjorde en snabb karriär i Bayern också. Men han har väl också varit ganska dyr som jag förstår. Alltså, Bayern har betalt ganska mycket för honom redan till ASEC. På ett sätt som man kanske inte brukar, utan det är mer vidareförsäljningsklausul. Så att det är en väldigt spännande spelare.
Förra årets val i den här kategorin vill jag ändå fråga om innan vi lämnar. Och det är ju Majed som... Ja, jävlar vilken hype han hade där inför förra säsongen. Sen blev det aldrig riktigt något. Han är ju kvar och i A-lag såklart. Och har ju varit iväg och spelat landslag och så nu också. Hur ser du på Majeds kommande säsong?
Ja, han har ju fått mer förtroende nu på försäsongen än vad han fick under förra året. Så att man har ju hoppats att Hellberg har sett någonting där. Och för som sagt, han har fått spela rätt mycket. Han gjorde nu mål senast när Bayern mötte Sandviken i träningsmatch. Men jag tycker av det man har sett hittills så har det varit lite samma problem som det var mycket under förra året. Han försöker och försöker men kommer liksom inte riktigt loss. Men det har sett något bättre ut, men det har inte sett ut på det sätt som det gjorde under Svenska Kuppen i fjol. Men Hammarby sägs väl försöka jobba på en förlängning där, så vi får se. Men just nu så har han ju inte den statusen han hade vid samma tid förra året.
Har ju också, det var ju, kom ihåg, det var ju jag själv som skrev diskussionerna kring att det var ju tidig approach från det irakiska landslaget och att han själv var så, nej men min plan och tanke är att spela för Sverige. Och så gick det ett par månader och så plötsligt stod han i en startelva för Irak.
Ja, ja nej, vi får se, han konkurrerar ju på en position just nu då där det finns en plats att ta. Så det är väl det som talar för honom, men ja, hittills tycker jag inte att han har liksom tagit den plats som man har önskat, utan tvärtom, under förra säsongen var det ju tyvärr så att varje gång han väl fick chansen så förstod man varför han inte har fått den tidigare liksom. Och det var lite tråkigt att se.
Innan vi rör oss in i sista kategorin ska vi säga att när ni hör det här är en vecka kvar till Allsvenskan drar igång, och Allsvenskan och Superettan ser man ju på TV4 Play via Discovery, men man kan också se Serie A, La Liga, Champions League slutspelet som stormar fram här under våren.
Och så EM på det.
Ja men exakt, EM i sommar också. 299 spänn i månaden för allt det. Det är sanslöst erbjudande, så vi vill säga tack till TV4 Play som gör det här möjligt. Vår sista kategori är långtidsspaningen, där Spångberg, denna AIK-are, har fått sätta årets långtidsspaning. Han har gått på det lite enkla spåret, men högt oddsatta spåret, att Nahir Besara återigen gör flest poäng i Allsvenskan då, vinner poängligan. Fyra gånger pengarna ändå på det. Jag tycker det är ett jävla bjudodds ändå.
Ja, det är väl ingenting som tyder på att det skulle vara ett annat utfall än det. Det är väl just, eller som vi pratar om i andra sammanhang, positionen. Givet hur truppstrukturen ser ut när vi spelar in detta, kontra hur den kan komma att se ut. Om det blir en mer tillbakadragen position på planen för att fylla luckor som truppbygget inte har lyckats lösa. Eller om det kommer in någonting där som avlastar Nahir så att han kan fortsätta blicka uppåt i planen. Men absolut ett mycket spelvärt odds och en spaning som har sina belägg på alla möjliga sätt.
Ja, tror man på Hammarby så finns ju också Bäst i Stockholm till 2,75, men den avstår jag starkt från i år.
Det skulle jag också göra om jag vill behålla mina pengar. Men det är intressant. Det har varit mycket snack med Besar och hans position på planen. Och det är väl därför också varit mycket diskussion kring Mikkelsens vara och inte vara. För det känns som att Mikkelsen tar så att säga Besaras nummer 10-position. Men nu under försäsongen när Besar har haft en lite mer... i vart fall delvis tillbakadragen roll, så har han gjort lika mycket poäng ändå. Så att, och det är väl det som har varit Hellbergs take på det där, att han kommer även i anfallen, även om han startar upp så kommer han ändå hinna ta sig upp och liksom vara med när det väl ska, bollen ska sparkas in i målet. Och det har han ju varit också än så länge.
Och glöm inte för den sakens skull att varje frisparksläge från 30 meter är ju ett drömläge. Det är som ett friläge för Bayern.
Ja, verkligen. Vi ska säga att de här ryggar man då inne på ATG, och det gör man om man är över 18 bara, och om man inte har problem med spel, för då går man till stödlinjen.se istället. Tack ATG. Jag tänker att vi ska avsluta avsnittet med att ändå ställa den raka frågan: vad fan kommer Hammarby 2024? Vad hoppas du på och vad tror du på?
Vad jag hoppas på, så hoppas jag bara inte SM-guld naturligtvis. Men,
kan man ens hoppas på det där?
Ja, men vad fan. Alltså, jag menar, inför säsongen 2001, då Bayern förlorade allt på försäsongen och gick och tog SM-guld. Thomas Wernersson var väl tvungen att stå med en Bayern-pin i studion som hade tippat Bayern åka ut i. Vad fan hette det, fotbollskväll va, på den tiden? Ja. Så att, alltså, naturligtvis allt kan hända, men nej, det är klart jag inte tror det. Och skulle jag liksom få lassa in alla mina besparingar, så skulle jag tippa att Bayern kommer... ja, sjua.
Mm. Jobbigt att gå in i en sån säsong ändå.
Ja, det är tråkigt. Det känns lite som att luften har gått ur en till följd av den här försäsongen och den hype som har varit. Men det enda jag hoppas är väl att det, man inte tidigt blir indragen någon form av bottenstrid så att det, den här paniken sprider sig och att liksom vi tömmer banken i sommar bara för att rädda det som kan räddas kan. Men det är ju väldigt många som befarar att vi kan hamna där med tanke på att vi har ganska tufft spelschema i början och att, ja, jag hoppas man slipper paniken vart för den här säsongen.
Ja, det var det jag skulle säga. Just spelschemat i början. Mm. Börja med Malmö borta och sen så är det väl ett par omgångar in så är det liksom Stockholms derby tidigt. Och sen är det
Häcken.
Häcken, Halmstad borta som aldrig är rolig. Liksom. Mm. Det kan gå fort.
Mm. Ja, nej, det känns ju som att jag är övertygad om att Hammarby kommer bli bättre under säsongen. Det tycker jag Kim Hellbergs lag har visat. Men det är som vi varit inne på att frågan är om tålamodet finns. Men det tror jag. Så jag är väldigt svårt att se att Bayern måste nog ligga liksom sist och ha några poäng upp till säker mark för att klubbledningen ska välja sparkan i sommar. Det är svårt att se. Jag tror att även ledningen förstår. De är inte dumma i huvudet. De ser hur truppen ser ut. Och även om de har en förhoppning om att man ska få ut betydligt mer av den här truppen än vad vi fick under förra året så förstår de att vi kommer inte vara med eller utmana om Europa utan det man har sagt nu är väl att man ska konkurrera med de lagen som konkurrerar om Europa ungefär så. Mm. Så det är väl allt från en liksom åttonde till fjärde plats som jag tror de flesta förväntar sig.
Vi får väl landa igen i min spaning jag hade för någon månad sedan att Bayern vinner höstallsvenskan helt enkelt.
Ja men det tror jag är ett bra speltips.
Ja, då går vi ut på lite positiv använd då efter ett avsnitt med mycket frågetecken runt Hammarby. Men också för oss utifrån en ganska rolig säsong att följa, tror jag. Alltså, det känns osäkert, men potentialfyllt, så att säga. Så att, det ska bli spännande att följa Hammarby.
En sak som jag också är lite orolig för är ju att det redan nu talas om inför sommarfönstret, då kommer flera stora försäljningar ske. Kurtlu ska gå, Djukanovic ska gå, Rabi kanske ska gå. Det oroar mig som fan. Hur liksom... Låt säga att vi gör en bra vårsäsong och de bästa spelarna är de här. Om de säljs då, det förstår inte jag riktigt det snacket. Att det är så givet att det ska ske på det sättet. För det, då kastar man ju bort liksom det man eventuellt bygger upp här under våren.
Ja, jag tror att om Kim Hellberg lyssnar nu så blir han mer och mer stressad för varje ord han hör. Så vi ska lägga på och säga att vi är tillbaka imorgon igen med en lagspecial. Och vi närmar oss allsvenskan med stormsteg. Tack för att ni lyssnade. Tack Walter och Josip.
Tack, tack.
Tack, tack.
Vi hörs imorgon. Hej!
Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.